Tjena, Charlie Berglund här.
Nu är det årets slutspel och glödhet hockeydramatik. I Hockeyallsvenskans slutspel skapas nya hjältar i jakten på klivet uppåt. Och i SHL, där glöder isen i fighten om SM-guldet. Och i NHL, ja, det närmar sig jakten på Stanley Cup. På ATG.se finns ett brett utbud av spel på allt i alla matcher. Vem vinner? Med hur många mål? Och vem avgör? Det finns massor att välja på hos ATG.se. Du måste vara över 18 år för att få spela. Och vid oro för spelproblem, besök stodlinjen.se.
Podplay.
Slutspelshockeyn rullar på för fullt och vi är såklart tillbaka med en podd måndagar som torsdagar under slutspelet. Vi är framme vid avsnittsnummer 106 och våra kreativa lyssnare har hjälpt oss med associationer på just den siffran.
Ja, och det är för roligt. Jag var ute på arenorna här i helgen och då kom det fram en kille till mig bara: jag har en bra grej på 108, så jag hör av mig om en vecka. Så att det är för härligt. Men nu är vi på 106 och då har vi fått inskickat. Oskar Möller har sedan han tog kaptensbilden i Skellefteå AIK 1920 gjort 106 poäng i SHLs grundserie.
Den längsta matchen i STHL spelades i just 106 minuter. Det var SM-kvartsfinalen mellan Modo och HV71 2022. Och den avgjordes i den sjätte perioden då HVs Elin Svensson avgjorde till 3-2.
Elin Svensson, henne känner jag igen för hon var grymt bra i Göteborg i ett kvalspel. Minns du när vi spelade in en podd i Ängelholm och jag hade varit på ett STHL-kval
just det,
Malmö, i Göteborg?
Stämmer, ja.
Ja, och då var det Elin Svensson som avgjorde. Jag tyckte hon stack ut redan där. Men på tal om att sticka ut, Brett Harkins, han snittade 1,06 poäng per match under sin tid i Hockeyallsvenskan.
1920 landade Luleå in på 106 poäng när grundserien summerades och vann sedermera tärningsguldet.
Och Luleå drog på sig 106 utvisningsminuter i kvartsfinal 6 mot Skellefteå i förra årets slutspel.
106 grundseriemål i SHL har Leksands IF nuvarande redan legendariska lagkapten Patrik Zackrisson gjort.
Linus Omark, han har gjort för få landskamper, men de är 106 stycken till antalet.
1,06 är poängsnittet som Peter Foppa Forsberg har i SHL. Och Foppa gjorde också 106 poäng säsongen 2002-2003. Den säsongen han vann både Hart och Art Ross Trophy.
Och 106, det betyder exakt 2 räkmackor, 18 koppar kaffe och vad ett bugg kostar på Börjes i Tingsryd. Säg någon annan hockeystad, man hittar den menyn billigare än en ståplatsbiljett.
Den där älskar du på 106, va?
Ja, den var ju perfekt. Tänk att man kan få bara 18 koppar kaffe plus 2 räkmackor och så avslutar vi med ett bugg på det alltså.
Vi börjar med semifinalerna som är i full färd i Hockeyallsvenskan och du har ju rest land och rike runt, Svensson. Vi spelar in det här sent söndag kväll och då har du nyss kommit till hotellet efter att ha sett HV71 mot Karlskoga match 2. Vad har du sett?
Jag har sett ett HV71 som släppte loss lite mer än vad de gjorde i fredags. Jag tyckte de kom ut ruskigt spända första perioden i fredags. Tänkte jag bara, shit, det här kan bli en riktigt spännande match. Men då lyckades de ju reda ut det. Jag skulle säga att det vände när Karlskoga inte fick utdelning i sin 5-minuters utvisning. Och sen var det HV som tog hem den matchen och... När jag såg dem nu i match 2, då tyckte jag inte det var något snack egentligen. HV är så mycket skarpare, framförallt i powerplay. Och det är så viktigt när man kommer till de här matcherna att man är skarpa i powerplay. Det är ju där man har spetsen. Så i 5-5 tycker jag ändå Karlskoga gör det bra efter sina förutsättningar. De har mycket skador, men jag tycker ändå de gör det ganska bra. Men det blir avgörande i special teams. Jag menar Karlskoga tappar David Lilja, David Lindqvist. Man tappar en målvakt också här nu. Så att det är tufft för Karlskoga.
Lite flashback till hur det såg ut i fjol i semifinalen mot Björklöven. Då var vi också väldigt brandskattade på några av sina bästa spelare.
Och då gjorde man det bra, men HV är ju ett snäpp bättre. De har en oerhört bredd i sin trupp. Tappar man någon på vägen så klarar man av det. Man har ju en 2, 3, 4 spelare som sitter utanför nu, så att skulle man tappa någon på vägen så slänger man in någon annan. Så att HV71 känns ju riktigt, riktigt starka.
Jag satt och tittade matchen på TV och jag slogs av en sak. Carl Helmersson, en skicklig tränare, men har inte han en aura som skriker bonde söker fru?
Du, ja, ja, kanske, men du på tal om aura, och nu är det inte något nedsättande på något sätt. Jag har en spaning på Holmström, Jonas Holmström i Modo. Är inte han väldigt sådär, den där mobbron eller farbron som trär på sig en kostym i samband med en student en gång om året, och så är det en kostym som har legat i garderoben sedan 20 år tillbaka i tiden. Han, att han inte riktigt, inte riktigt passar in i det. Och det är inget ont med dig, Jonas, på något sätt, utan jag bär nog inte en kostym speciellt bra heller, jag själv alltså, men det är den, alltså den matchen, ja, han har i kostymen, så att säga. Men,
och så hänger han upp, när han tar av sig slipsen så knyter han inte upp den, så han hänger upp slipsen på galgen igen. Så han kan liksom bara trä på sig den nästa år igen på den här studentfesten eller studentmottagningen eller konfirmationen.
Ja, exakt. Nej, nu ska vi inte låta allt för nedlåtande, men nej, Karlskoga, jag tror att de kommer få det väldigt tufft här i... Nu vänder det till Nobelhallen här i veckan. Och de måste ju ta båda två. För ja, skulle HV vinna en av de två matcherna i Nobelhallen, då städar de ju egentligen av det redan senast i match 5, skulle jag säga.
Men man behöver inte vara någon matematisk geni. Men med tanke på att Hockeyallsvenskan har det här upplägget, två hemmamatcher, två bort eller så det är inte SHL, där det är varannan. Det som händer nu, HV har bara gjort det som förväntas av dem, vinna sina hemmamatcher, vilket sätter i en situation där Karlskoga måste vinna 4 av 5 matcher. Och det gör man ju, alltså man vinner inte 4 av 5 matcher mot ett HV71.
En fråga som har kommit in här gällande en tackling som Viktor Sjöholm delade ut i fredags mot av Lilja, som gjorde det att han utgick. Det är många som frågade, bland annat Filip Bergqvist, Stefan Nytt, Sorus, Emil, Busse Persson, Simme och Eva. Vad tycker du om den tacklingen, som ändå får anses vara lite expert på området?
Det är en skolboksexempel på en väl utförd tackling, ska jag väl säga, med en olycklig utgång. Det är en Sjöholms, han sätter den perfekt, den tacklingen. Det är ingen 2 minuter, absolut ingen 5. Det som dock förvånar mig här, det är att när domarna kollar på situationen, att man väljer att ta en 5. Man har ju möjlighet att gradera ner det till en 2, vilket jag hade tyckt var hårt. Det är en jättebra tackling från Sjöholm, och det blir ju lite löjets skimmer över det hela när domarna liksom är ute och kollar på video. Och det kan säkert, man kan luta sig mot någon regel hit och dit. Men alla, alltså Karlskoga, alla anser att det är en schysst tackling liksom. Punkt slut.
Och är det inte ett skolboksexempel också på vilket spelare mottagaren bär?
Definitivt. Där har ju Lilja ett jättestort ansvar, och det är många som tycker att man, när man pratar om det här, så en del tycker att det är helt naturligt, en del tycker att det är helt idiotiskt när en spelare utgår skadad. Men i det här fallet så får jag ändå säga att Lilja sätter sig i en liten trasslig situation, och Sjöholm kliver på, inte i en våldsam kraft heller, utan det är en hård, stenhård, schysst tackling med en olycklig utgång helt enkelt.
Ja, och lyckligtvis för HV71 så var det ju faktiskt det som vände matchen till deras fördel, när Karlskoga inte alls fick utdelning, utan nej, HV exakt, fick ett momentum av just den tacklingen. Tråkigt dock att Lilja blev skadad, för Lilja är en sån spelare man vill se i ett slutspel. Han är en av Karlskogas bästa offensiva spelare.
Ja, definitivt. Alltså, det är ju olyckligt, och David Lindqvist också. Men du, nu över till den andra matchserien, för i lördags så var du minsann uppe i Övik och såg den första matchen där när Modo vann över Björklöven. Då har vi fått en fråga från Marcus Sjöberg som jag tar direkt. Vad tyckte ni om vågen? De körde alltså vågen in i arenan.
Ja, men alltså, jag ska säga det att när den gick så fick jag ett litet löjligt leende sådär. Alltså, tittar man i ultraskretsar och sådär, så är det bara fy fan vågen och sådär. Det är så jävla töntigt och så vidare. Ja, det kan man ju tycka. Och det är väl lite töntigt. Men någonstans,
nej, men det är väl inget
ändå,
töntigt.
Alltså, ja, men för mig indikerar det. Ja, men det är en härlig folkfest liksom. Alltså, ja, alltså, det är sånt man gjorde på 90-talet när det var fullsatt på de fåtal matcherna som var fullsatta då. Då var det vågen som gällde, och det indikerar att folk är glada liksom sådär. Alltså, det känns lite sådär.
Nej, det är fest liksom.
Ja, alltså, men lite sådär. VM-laget, bronslaget 94 kommer ut på landsorten och spelar en festlig match, och alla är glada, och så gör vi vågen liksom. Alltså, så att man ska inte gnälla på det för, nej, mycket egentligen.
Men matchen då? Den finns väl inte mycket att gnälla på, den matchen och den matchserien, hur den kommer bli?
Nej, alltså första perioden lite besviken, men jag utgår från att det var lite spänt i båda lagen. Det kändes som de kände på varandra första 15 minuterna nästan. Sen tyckte jag att det gick loss lite mer och mer och mer. Det blev lite misstag för Björklöven. Det blev lite känslor för Viktor Stråhle i båset. Han medgav ju efter matchen att ja, men jag kommer ta chansen och försöka påverka. Han har väl kanske sett hur Micke Gart betedde sig i matchserien när han verkligen tog chansen varje gång. Så att, men Björklöven, jag tycker ändå de skapar en hel del. Alltså Axel Luthersson är för jäkla bra.
Och skulle han gå till SHL nu, för tänk när han gick till SHL, då var han ju bra i Hockeyallsvenskan, men inte alls på den här nivån. Är det en Pontus Andreasson light, förstår jag menar? Skulle han kunna gå till Luleå och vara jäkligt bra i Luleå?
Jag har ändå svårt att se det. Att det
hade, vi ska vara tydliga, vi hade ju svårt att se Pontus Andreasson för ett år sedan också i SHL.
Helt rätt, helt rätt. Så att jag menar, där får man ju göra en pudel och säga liksom, det gjorde väl kanske redan i torsdags, men jag har ändå svårt. Alltså Axel Luthersson har ju ändå varit, han har varit i Modo först, då var han ju väldigt ung, och sen så var han ändå i Färjestad och Linköping, men han hamnar ju väldigt långt ner i laget väldigt snabbt. Det blev ju stressad situation i Linköping och sådär. Jag tror att Axel Luthersson kommer att spela typ i Finland nästa säsong, har chansen att tjäna lite pengar. Gör han riktigt bra i Finland så kan jag säga att någon annan tar tillbaka honom efter det.
Men vad tror du då? Vad jag var inne på att inför serien, att jag tror att Björklöven skulle ta den här serien. Sen har ju de en problematik med en del skador, absolut. Vilket gör dem att favoritkapet kanske landar in på Modo ändå. Vad har du för känsla kring vilken väg den serien kommer ta?
Nej, men jag tror att den kommer nog vara jämn. Alltså, för att jag är inne på att Björklöven ändå kändes lite skarpare, men Modo bjöds på väldigt mycket av Björklöven, att det var på deras misstag Modo gjorde sina mål och fick 1-0 och 2-0. För jävla läckert avslut av Vigneault där på, ja, när han lyfter in den backhanden. Alltså. Och hela mottagningen, det är ju ingen jätteschysst passning Svenningsson slänger in till honom där i mitten. Han tar väl ner den med handsken och så bara lirkar han upp den. Det är ju sån klass de spelarna ska visa ett slutspel. Och det är väl lite det som är Modos grej, att de har en bra målvakt. De har de här klassspelarna framåt som ändå levererar. Så att jag har ju varit inne på att Modo ska vinna matchserien, men det kommer bli tajt. Och det förvånar mig inte om Björklöven vinner i Övik och sen att Modo vinner någon i Umeå. Det kan jag verkligen se framför mig.
Vi hoppas ju på 7 matcher där i alla fall, för den har ju något alldeles extra, den där duellen. Men nu är vi ändå inne på Hockeyallsvenskan. Det har ju varit lite surr om Södertälje, den ombyggnationen. Du var inne på att Magnus Bogren skulle vara tränare. Nu florerar det ju massa namn och rykten där kring Emil Georgsson. Ska han till Södertälje? Vad är det senaste där? För det verkar ju onekligen rätt rörigt och många krafter runt föreningen som har olika åsikter.
Ja, men det är ju lite det Leksandsproblemet som finns i Södertälje, att det är så mycket folk som ska tycka och tänka fram och tillbaka. Hade jag varit Emil Eriksson nu, för jag utgår från att Emil Eriksson, nu har han bestämt sig för att han ska hamna i Södertälje. Jag hör att han har 3-årsavtal som han egentligen bara kan skriva på när som helst. Han har ju bestämt sig för att det är ju dit, annars hade han ju inte rest till Södertälje. Han var i Södertälje i fredags. Det var faktiskt när jag körde faktiskt förbi Södertälje till och med när han var där, inte för att jag såg honom, men av en lustig anledning. Och då vet jag att han fick ett 3-årsförslag på bordet och att han kommer att nappa på det. Han har familjen med sig på allting. Så efter många om och men så kommer han ta det. Och där är det ju, han måste ju säga till att nu är det jag som ska styra det här och resten, ni ska hålla käften rakt av liksom. Alltså styrelsefolk och folk liksom som tycker och tänker i Södertälje, för att det har visat sig, det har visat sig i Leksand. Det har visat sig i Rögle där bröderna Abbott har satt ner foten. Nu är det vi som styr det här. Det har ändå visat sig att det har blivit bra när det inte är en massa folk som har någon form av anknytning till klubben ska tycka till, och vi har alltid tyckt till. Jag tror Micke Samuelsson blir väldigt bakbunden av det också.
Men då har man ändå landat in att Magnus Bogren, då är det ju inte Georgsson som har plockat in honom eller?
Nej, alltså jag tror inte Bogren är klar, för att då hade de säkert basinerat ut det också. De träffar ju Bogren i samband med att de spelar kval mot Troja. Då träffar ju klubbdirektören Magnus Bogren i Växjö. Men det cirkulerar ju också att Tony Sabel och Stefan Nyman ska vara aktuella för jobbet. Men återigen, det måste ändå vara sportchefen som, nu ska jag sätta min prägel på det här. Och Södertälje har jättemycket grejer att göra i truppen också. Det finns ju spelare som har alldeles för dyra avtal också. Man måste se över den biten också.
Fortsättning lär följa.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Under veckan så har ju två lag blivit klara för semifinal. Det är Frölunda och Luleå, och lite oväntat att Frölunda ändå löser det med 4-0 i matcher. Vi var ju inne på att Växjö var ett lag som skulle bli det första någonsin. Men vad säger du om att de först och främst slog ut Växjö med 4-0 i matcher? Vad är anledningen till det, om vi börjar där?
Alltså, till att börja med, jätteimponerad av Frölunda. Frölunda är ett lag som bygger på fyra kedjor, alltså... 7 backar, 4 kedjor. Det är inte som Rögle till exempel, där man bygger väldigt mycket på toppen och fyller på lite, gör det jättebra, där man är spetsiga på toppen. Frölunda är bredare.
Skulle man kunna säga att det är som HVs lag 2017, när man hade liksom, att man pumpade på med 4 kedjor?
Ja, det skulle man kunna säga, och det är Frölunda byggt på. Det kan ju ibland bli lite trubbigt, men nu ska jag säga en anledning, om man bara blickar lite bredare. När Roger Rönnberg kom till Frölunda de första åren, då var det ju konkurrens om alla positioner hela tiden. Att det var ju ingen som var given. Det var Christian Bäckman som var en äldre spelare då. Joel Lundqvist. Det var ju lite så här, hur blir Joels framtid med Roger? Det var ju en konkurrens om alla positioner, oavsett om du var ung eller lite äldre. Det som har hänt nu, Roger har vunnit mycket med Frölunda. Han vet att han kan luta sig mot Johan Sundström, Patrik Karlsson, Niklas Lasen, Mats Rosseli hela tiden. Vilket gör att Niederbach, Nässén, Henriksson, det är alltid den typen av spelare som får stryka på foten. Nu har man ju valt att tidigare bänkade man ju Patrik Karlsson, nu har man ju bänkat Johan Sundström. Det skickar ju en signal till de här unga spelarna att okej, spelar vi bra så konkurrerar vi på samma villkor. Det har ju skapat en jäkla dynamik, för jag tycker Niederbach har varit skitbra i slutspelet. Jag tycker Karl Henriksson har varit bra. Jag tycker Nässén, de minuterna han har spelat, han har gjort det bra. Han har varit inne liksom sent i matchen, där till exempel match 4, när man ska försvara en ledning och så. Så att du har ju fått en helt annan dynamik, och då har man fått ett go i alla 4 kedjor. Det ser jag som den enskilt största anledningen att man gick vidare.
Jag skulle vilja koppla tillbaka det där lite med den här dynamiken man har hittat i laget till Modo, hur de har lyft under Karlin. För Karlin är väldigt coachig i sitt sätt att leda laget. Han bangar inte en sekund för att plocka bort om det är en etablerad spelare. Han kan gå ner snabbt på 3 kedjor. Det skulle jag vilja jämföra med då, att det är ingen som lever säkert, utan alla har chansen och alla tävlar på lika villkor.
Absolut, men om Karlin då är i Modo i 8, 9, 10 år, så har jag, om han skulle ha flera spelare kvar där under stora delar av de här, då vet ju han, även om en spelare då är lite dålig eller lite har en svagare period, han vet ju ändå att den här spelaren har vunnit med, jag vet i pressade lägen vad han kan prestera. Vilket har gjort att, fullt förståeligt, Roger har lutat sig mot många av de här spelarna, och då har de unga fått stryka på foten. Men det har ju ändrats nu, och då tycker jag att man har fått den här härliga dynamiken med äldre och yngre spelare.
Skulle du säga att det gör Frölunda till ett riktigt rejält guldhot?
Definitivt. Ja, men absolut. Det, jag menar, oavsett vilket lag man får möta i en semifinal, om man spelar som man har gjort mot Växjö, så kommer man definitivt vara med och hota om en finalplats och kunna gå hela vägen. Så att, de är inne i en fin period nu. Även om jag tycker att Växjö match 4 där, då gick man in lite i väggen då i match 4. Sen var det 3 matcher overtime. Men sett över matchen, även om det var overtime, så var Frölunda det spelförande laget. De var det bättre laget i samtliga 4 matcher.
Man kan väl säga att backsidan inte föll riktigt väl ut den här säsongen i Växjö, att de blev lite tunna där då?
Ja, ser man bara, Vainio har varit borta länge, Koivisto har varit borta länge, du Peter Andersson, du hade Herman Aktell som var borta, spelade en match. Förresten, en match i slutspelet, 4 ass, det är rätt stabilt i varann.
Det är grymt, det får man säga. Ja.
Men det är backsidan, vilket gjorde att du hade liksom Theodor Jonsson... Du hade liksom backar som inte skulle ha spelat, Kurpic där från Kristianstad, liksom det är inte rätt material när du möter Frölunda. Du går ut i situationer i egen zon som Växjö vanligtvis bygger sitt spel på för stopp, och de får ju inte stopp i spel av de här backarna, för att det är inte tillräckligt hög nivå för att spela slutspelshockey, och för få spelare. Det var ju typ 300 ordinarie backar ungefär.
Ja, men det har man ju redan gjort någonting åt till nästa säsong, för backsidan i Växjö kommer ju bli lätt en av seriens bästa så här på förhand när man bara tittar på vad de kommer ställa upp med. Om man tänker så här,
då känner jag dig rätt. Nu har du skissat på en backsida här, eller?
Ja, men det har jag ju. Joel Persson, han är ju given backjätta. Han ska ju spela allt, liksom. Och sen så tänker jag att Cooper kommer också vara en sån som loggar extremt mycket istid, och Cooper bredvid Persson känns klockrent från start. Sen har Lukas Bengtsson som kommer komma in. Och då kan man tänka sig en sån som Herman Aktell skulle kunna hamna bredvid honom. Sen har du Koivisto på det som har avtal en säsong till. Sen hör jag att man går efter en ganska bra back till. Jag hör ändå att man går på ganska etablerade namn. Man har kanske inte den största pengapåsen kvar när man har spenderat på Lukas Bengtsson och Cooper. Och Joel Persson har ju också en ganska hög lön. Men jag hör ändå, med tanke på hur marknaden ser ut, det finns rätt mycket spelare, så har man ju ändå kanske utrymme för att ta en hyfsat etablerad där. Sen har du Ludvig Claesson också med i den leken, och ger mig tusan på att man kommer ge Peter Andersson någon form av billigt kontrakt också, så att han blir 7-8 tillsammans med Ludvig Claesson. Man är lite osäker på var han står rent skademässigt, och så har man den backsidan från start.
Det är ju det vattnas ju i munnen, kan jag säga, när jag hör de där backarna, liksom topp 4 backarna där med Herman Aktell, Lukas Bengtsson, Cooper som har varit helt otroligt bra i slutspelet, och Joel Persson. Det är klass rakt igenom, kan vi konstatera.
Men nu är ju Sam Hallams tid över i Växjö, och det var väldigt väldigt fina hyllningar till honom också när från klacken direkt. Det var ju bara hans namn det fokuserades på rakt av när det stod klart att de åkte ur.
Och fansen stannade kvar liksom länge efter för att hylla honom också. Jag tyckte han var klart tagen av stundens allvar där, Sam. Och besviken såklart åker ut med 4-0. Men man får ju blicka ut och vad Växjö som förening och under Sam Hallands ledning, vad de har åstadkommit. Det är ju liksom, jag menar, under tiden som de här åren som Sam har varit där så har de vunnit 3 guld. Det har liksom inte Skellefteå och Färjestad gjort tillsammans, till exempel. Lag som är... Jag menar, som man ser som maktfaktorer rent historiskt då, i svensk hockey, själv efter de senaste åren. Så att jag menar, det säger ju rätt mycket om vad han har åstadkommit i Växjö, Sam.
Nu har vi en tendens, vi var inne på Luleå där, vi har en tendens att komma ifrån dem lite grann. Men de har ju också gått vidare till semifinal. Tyckte du de övertygade när de tog sig vidare mot Örebro?
Det tycker jag verkligen. Rakt igenom. Superbra. Då ska man veta att oroväckande där att Tyrre, Johanne Tyrvinen, har inte spelat. Han var väl en match eller någonting, va? En eller två matcher. Han varit borta. Och det är ju ett enormt avbräck, och ändå så liksom, man bara pumpar på. Och så har man ju spetsspelarna. Jag tycker Erik Gustafsson har höjt sig jättemycket i slutspelet. Han är ju Erik Gustafsson bra. När man pratar om Erik Gustafsson så pratar man ju alltid, tar en självklarhet att han är bra, men han har inte varit i grundserien varken i fjol eller år så bra som Erik Gustafsson namnet liksom klingar. Men nu slutspelet och med Läppis och Engsund, det är också på en hög nivå, så att Lassinantti får vi inte glömma heller. Det är lätt att göra det, men Luleå är guldkandidat såklart, men man har varit riktigt bra.
Är Leppistö och Engsund lite på väg uppåt i form igen? De har ju varit bra i så sätt hela säsongen, båda två. Men är de också på väg att komma upp lite i nivå nu igen när de vankat slutspel?
Ja, alltså Leppistö har ju inte ens en lägsta nivå. Engsund hade ju en hysterisk form tidigt. Sen har ju han varit på den nivån som han alltid har varit liksom bra. Men han var inte så bra som han var i höstas där när han öste in mål och var dominant. Nu tycker jag att han är jättebra. Nu, och så Pyrochta har de fått in och gjort det bra. Det är ju liksom, det gör att Jonte Andersson är 7 och spelar ju knappt. Så att de har ju liksom en bredd på backsidan också.
Den här Pyrochta, alltså, han har man bara glömt att han finns där också. Att man värvade honom, och han gör det ju bra som du säger.
Ja, inga misstag. Du vet vad du får. En perfekt sjätteback i ett lagbygge där man vet vad man kan förvänta sig. Alltså, så Luleå, de fortsätter imponera, och som jag är inne på, Lassinantti där. Det är lätt, man glömmer ofta bort honom. Det är Enrot, man pratar om alltså så här, Lindvall. Men Lassinantti är ju fruktansvärt bra just nu.
Örebro, då är du lite besviken för att de inte går längre. Man har ändå tagit steg för varje säsong här nu, och missar topp 6. Det är väl egentligen att man missar topp 6 som gör att man inte får den där ärliga chansen.
Nej, men det är ju grund och botten man har för dåligt lag. Alltså, värvningen har ju inte slagit väl ut. Om du ser på Salomäki, Poistonen, Lionen som ändå var... Man får ju säkert tänka att det är inga billiga värvningar de tre spelarna. Alla har ju varit egentligen dåliga. Lionen har ju inte varit den här faktorn som man skulle kunna tänka sig. Och Mustonen är ju liksom mer en komplementspelare på sin höjd. Liksom de har inte fått utslag på sina spetsvärvningar. Rendulic, hans 20-plus-mål, då tappar det ju liksom helt och hållet. Ingen ersatte. Så att de tog inte steget. Jag tycker att de hade för dåligt lag helt enkelt.
Och sen har det ju varit struligt här med Robin Kovac också fram och tillbaka. Daniel Adet var ju borta en match. Nu var han tillbaka mot Luleå, men Kovac verkar man ju ha tagit ett beslut på att han har ingen framtid i klubben trots att han har ett kontrakt för nästa säsong. Jag har i alla fall tydliga uppgifter på att Örebro är de som har tagit initiativet på att han ska inte vara kvar nästa säsong helt enkelt.
Nej, det gjorde mig tydligt, det var vi inne på i torsdagens podd där, det gör mig tydligt när man petar honom i slutspelet att det här är ingen spelare jag vill gå med i slutspel, då kommer jag inte vilja gå med honom nästa säsong heller. Så att, vi kan väl, jag törs nästan slå fast att Robin Kovacs aldrig kommer spela i Örebro igen. Det är, jag har väldigt, väldigt svårt att se det.
Men sen verkar det även lite rörigt bland ledarna också. Jag menar, Stefan Nyman ryktas Södertälje, Stefan Klocka ryktas att Tre Kronor drar honom som assisterande, och det kom väl lite uppgifter här, så Svenska Fans skrev också om att Niklas Erikssons framtid är osäker också. Alla de sitter på avtal, och det är väl ingen bra tendens att det går sådana rykten om alla deras ledare också.
Nej, det är det ju verkligen inte. För det som var deras styrka tidigare, det tyckte jag var ju Christer Olsson, Niklas Eriksson och Jürgen Jönsson. Det var ju en stark tränartrio. Jag tror inte att den här tränartrion är lika... Alltså, det är ju bra namn, men det känns inte som de sitter ihop på det sättet, där Christer och Niklas är liksom, känner varandra in och utan, och Jürgen är liksom kanske en av de mest aktade assisterande tränarna tidigare. Så att, nej, jag tror inte den ledarteamet har inte varit lika vass som det i fjol.
Nu vill man ju ha hem Mattias Bromé, men det kommer att bli tufft för honom att komma ur det där kontraktet i Davos. Jag är inte säker på att han vill göra det i det läget Örebro sitter i just nu heller. Han kommer att komma hem förr eller senare. Han kommer att skriva ett långtidskontrakt. Men jag tror inte det blir nu, utan jag tror det blir först när kontraktet går ut i Davos.
Ja, så kan det bli. Men det vore ju en perfekt då, om man ska säga, ersättare till Robin Kovacs. Men onekligen en intressant silly season som väntar för Örebro. Men du, några som inte har gått ännu på silly season. Vi har en match 7 på tisdag. Match 7. Är det inte helt underbart att bara säga att du har en match 7, och det är mellan Rögle och Oskarshamn? Det trodde alltså inte ens de här mest inbitna Oskarshamn-supporterna. Jag tror inte ens de trodde på det på riktigt, även om de hoppades.
Nej, det tror inte jag heller. Jag tror man kände att när man hade nypt en match, så kände man att man hade all form av värdighet. När man hade nypt två matcher, då var det bara wow. Och när man nöpt den tredje matchen, då började de ju verkligen tro på det. Men Rögle blev för starka där i den sjätte matchen. Och det ska man väl ge sig fan på att Oskarshamn, om de ska vinna, så ska de väl ändå göra det i match 7. De tar inte det hela,
utan
de skräller borta istället.
Jag har jobbat nära de här matcherna, jag kommenterade ju både match 4 och match 5 på plats, och satt bänkad framför tvn och såg match 6. Det som har varit i match 4 och 5 tycker jag, Oskarshamn har inte vunnit, eller det har inte varit oförtjänt om att man har vunnit. Ibland kan det vara att man snor en match, som det heter, men det har liksom egentligen inte varit något snack. De har stängt ner farten, Rögle har inte fått upp farten inom mittzon, och då blir de rätt bleka. Får inte trycket i anfallsspelet på samma sätt. Nu satte man ihop i söndags, satte man ihop en kedja med Tambellini, Sar och Everberg. Det var liksom, de levererar ju liksom. Sar 2+2, Everberg och Tambellini, det var ju alltså jättefina. Och det, då vinner man ju. Men man blir ju väldigt beroende av dem, med tanke på att Bristedt är borta. Brithén är inte, alltså han är inte den han var på grund av alla skador. Han har väldigt ont. Jag förstår, egentligen borde han knappt spela, för att han visar så uppenbart hela tiden att han har ont. När jag stod mellan bänkarna där i match 5 med Ängelholm, så var det nästan så här att, ska man behöva visa att man har så ont när man har ont? Förstår du? Det är ju en signal. Jag bara tänker mig som motspelare. Jag hade gått på ganska hårt på den armen liksom. För nu tycker folk att man är idiot när man säger så. Men i slutspel så blir det lite så. Då försöker man hitta vägar och ta sig in under skinnet och vinna fördelar.
Var det ett genidrag att sätta in Kalle Klang i mål då?
Ja, det var det ju. Alltså, han är fan riktigt bra. Han är på riktigt bra. Rifalk är ju också en toppmålvakt, men Klang har ju stått i skuggan av Rifalk och Jesper Wallstedt i juniorlandslaget. Men det här är ju en stor... De pratar ju jättegott om honom. Det är en blivande stor målvakt. Alltså,
ja, men det visste man redan förra året. Och vet varför man visste det? Det var för att han vann guldgallret i Hockeyallsvenskan. Och alla spelare som vinner guldgallret har ju bevisligen blivit bra.
Ja, exakt, så är det ju. Det är ju, nej men han var, och det är ändå lite, det är ändå ganska modigt beslut i en sån match, och jag menar, med tanke på hur bra han spelade så skulle det vara konstigt om de slänger in Rifalk i match 7.
Ja, för du ser det som givet nu att har man gått med Klang nu och vunnit, då är det han som ska stå match 7 alltså.
Alltså ja, det förmodar jag väl, med tanke på att han var så pass bra och laget vann. Man vill inte ändra i regel på ett vinnande lag. Och det, jag tycker inte att Rifalk har varit dålig, även om det var något misstag i fredags där på något mål. Men nej, men nu vann man ju. Då tror jag Klang kommer stå vidare.
Fick du höra Jonas Engström är våran lagkapten?
Nej, ja, det kanske jag fick göra. Men det var väldigt bra tryck i Oskarshamn och i Ängelholm. Ängelholm är magiskt. Men med tanke på hur matchen slutade så var det nästan mer Oskarshamnsklacken. De är för jäkla trevliga. Det finns inga huliganer i Oskarshamn, eller hur?
Nej,
vi har produktionsbussen där och folk är liksom... Det är ett gäng glada hockeyälskare liksom. De är supertrevliga.
Ja, men det är det. Verkligen. Ja, men verkligen. Men du, Jonas Engström, alltså är det inte... Dags att ge honom lite kärlek, för han har varit galet bra i det här slutspelet.
Ja, det har han verkligen. Och jag tycker att han, vi har pratat om Marcus Sörensen, hur han inte representerade varken sig själv eller Djurgården i kvalet. Alltså Engström, han gör ju alla rätt. Intervjuer, lugn och trygg, hur fokuserar han? Nej, vi tar en match i taget liksom, hela tiden. Han pratar ju som han är den mest rutinerade av rävar hela tiden. Så jag tycker att han har stått upp för sitt lag och för sig själv, och framförallt på isen presterar väldigt bra.
Men Silly Season har ju faktiskt redan börjat i Oskarshamn, och det var ju en tjeckisk sajt som var ute och skrev att Jiri Schmekal, som spelar i Pelicans i finska ligan, kommer att flytta till Oskarshamn nästa säsong. Och så skrev de också i stil med att finländaren Ati Oksanen, som spelar i Mountfield i den tjeckiska ligan, att han också eventuellt kan hamna där. Och av ett sammanträffande så har jag hört att den här Oksanen ska vara klar för en svensk klubb, och då kan jag ju bara lägga 1+1 och slå fast att även Ati Oksanen kommer att flytta till Oskarshamn. Och då kan jag dra lite stats vad de har levererat sådär lite snabbt. Oksanen har levererat 48 poäng i Mountfield i tjeckiska ligan, och innan dess levererade han 48 poäng för Kukko i den finska ligan. Och när det gäller Jiri Schmekal så har han levererat för Pelicans 45 poäng på 44 matcher i den finska ligan. Så det här är ju två spelare som jag utgår kommer ligga väldigt högt i laget.
Men Schmekal, han har väl lirat landskamper också, va?
Ja, absolut. Han har ju lirat, han spelar ju OS för Tjeckien, och han spelar VM förra säsongen också. Så att det här är ju en spelare som har varit ganska konsekvent i landslaget de senaste åren. Och även finländaren här nu, Oksanen, han har ju också varit inne i det finska landslaget och spelat någon träningslandskamp eller Karjala Tournament eller vad det nu har varit. Så att det här är ju spelare som...
Anar vi att Fröberg börjar titta på en hylla lite högre upp, eller?
Ja, jag skulle precis säga det, att Oskarshamn tittar på den högre hyllan nu. Det är lite mer etablerat här nu. Om man tittar på Oksanen, är han 29 år, så det får man säga att det är en bra ålder där han ska kanske vara som bäst i karriären. Och Schmekal är ju 25 år, så att det är ju en väldigt bra ålder. Schmekal väger ju 101 kilo, så det här, och en stor 192 centimeter lång, så det här verkar vara en riktigt stor spelare.
Men du, när vi ändå är inne på Oskarshamn, ingen podd utan en fråga från vår vän Henrik Andersson. Inför säsongen så höjde Henrik då ett varningens finger för Tim Juel, och som kommer konkurrera ut Joe Cannara. Han, för att liksom söka bevis på det, så kan Adam Johansson intyga det. Hur tycker vi då att han står sig, Juel, i sin debutsäsong i SHL?
Ja, men riktigt bra. Jag skulle vilja ge lite kredit till Micke Sandberg som jag tror gör ett vansinnigt bra jobb. Han gjorde ett jättebra jobb i Tingsryd och har ju helt uppenbart gjort ett bra jobb för både Kanatta och framförallt då Joel har ju lyft sig enormt. Och även Fröberg då som handplockade Tim Joel som han hade koll på, som han tog till Karlskoga från Östersund i Hockeyettan. På tal om det, Östersund leder kvalserien till Hockeyallsvenskan, så att de kan vara på väg upp, det hoppas jag, för då har jag ett allsvenskt lag nära min bostad i Åre också, så det passar perfekt.
Just det, ja, härligt. Nej, jag bara fortsätter lite på Tim Juhl där, han har varit riktigt bra, och i den här kvartsfinalserien där match 4, match 5, fenomenal, alltså så jäkla bra och lugn och följsam, och du vet, han lever ju, jag känner inte honom, man har pratat med honom någon gång, det känns som han lever i sin hockeybubbla, enormt fokuserad, gör sig enormt förberedd, träning, matcher, allt det där. Så det är en kille man i så fall, man gläds när det går bra för honom. Även om jag förstår att inte Rögle-supporten just gör det här och nu, så har han varit riktigt bra.
På tal om att vara glad, så var inte Robert Olsson speciellt glad när Skellefteå hade mött Färjestad i match 5 i lördags. Vi kan väl ta och lyssna på vad han sa.
Tufft som många av de här matcherna. Skillnaden som jag tycker, tufft närkansspel kanske har varit innan. Nu tycker jag att det är ett fult närkansspel. Det gör mig jävligt irriterad, det måste vi hålla koll på. Domarna måste upp den här serien, för nu har det spårat. Nu får det fan räcka. Nu är det klubbor i ansikt och det sparkas undan skridskor och det görs ingenting. Nu räcker det.
Har du sett Robert Olsson så arg någon gång?
Ja, det var väl, han var rätt skön där någon gång i samband med finalerna i Globen, eller om det var på i Skandinavium där när de mötte Frölunda, när Björn Oldén ställde en fråga, och så ställde Björn en fråga. Ja, vad blir viktigt nu då? Och då svarade Robert Olsson och sa, vadå, tycker du också att Frölunda får mycket utvisningar med sig? Du vet, kom ihåg det, att han svarade på en fråga som inte ens var där. Då var han så här sarkastisk. Men det här kändes liksom, det här kändes planerat liksom så. Det var inte någonting i stunden. Då hade han väl kunnat stanna kvar där för att få svara på frågor. Och när man ser den här matchen då i lördags, det missas ju åt båda hållen liksom. Det är ju ett spel där det liksom, det är ju, det är 50-60 situationer på match som man säger, åh, det skulle kunna varit utvisning, de friade den. Men den här då, det är liksom, det händer ju någonting hela tiden. Men det är klart, ska Färjestad vinna den matchen så måste de vara det mer fysiska laget, för att Skellefteå är spelmässigt och alltså speltekniskt det bättre laget. Så jag förstår ju vad han vill åt, precis på samma sätt som Cam Gat och alla tränare har liksom, eller många tränare har försökt göra det här slutspelet.
Har Cam en agenda mot Martin Filanders förkylning, tror du?
Ja, jag tycker att om vi återgår till det, så tycker jag att Cam ska fokusera bara på sitt eget spel och skita i vad Oskarshamn gör. För att ettan mot nian, du ska inte behöva lägga fokus där. Jag tycker att Cam, han verkar inte alls vara i liksom harmoni, och det är Oskarshamn. Men tillbaka till Robban och Skellefteå där. Det är ju en matchserie som, alltså, den sticker ut alltså. Den sticker ut. Det är ju en fruktansvärt bra match, är det ju. Och nu är det match 6 i Karlstad ikväll, måndag kväll. Och Färjestad har då möjlighet att slå in den där matchbollen som man inte lyckades med i lördags, när Skellefteå kom ut på ett våldsamt bra sätt.
David Hedberg har ju en fråga. Vi ser giganternas kamp, och då menar jag Jonathan Pudas versus Theodor Lennström. Vem går segrande ur den kampen?
Ja, mycket kan ju avgöras där, för det är två backar som är så jäkla bra. Pudas inledning på match 5 i lördags, alltså han är ju en gigant, han gör ju vad fan han vill, han liksom, han bär ju Skellefteå Kraft Arena på sina axlar, han är ju fan vad bra han är alltså. Och sen Theodor Lennström, han kan ju spela fysiskt, han kan följa med anfall, han kan spela def, han kan göra allting, han kan stå och bråka med Linus Lindström, han kan åka sol, och han är en komplett back som har utvecklats enormt mycket sedan han lämnade Frölunda.
Så vi hoppas att Skellefteå vinner i Karlstad, ja, nu då, så vi får en sjunde match, va?
Ja, det är ju liksom, jag vill ju aldrig att den här matchen ska ta slut om du frågar mig, men det är klart att det hade varit värdigt på något sätt med en match 7 när det har varit så bra.
Adam Wilsby då, vi kan ta honom, för vi har fått en fråga från Ted Vincent. Drar han över till NHL nästa säsong? Tycker du att han är redo för att ta steget?
Alltså, ja, Nej, jag skulle jättegärna se att han är kvar ett år till i SHL. För att dels få ännu mer utveckling i Skellefteås fina verksamheter. De är duktiga på att utveckla sina spelare. Så utifrån det så tror jag att han skulle må bra av ett år till. Men det är klart att klart som fan det finns NHL-intresse på honom och han kommer kunna signa. Men för hans del så hade det nog varit bra ett år till i Skellefteå. Men där är jag lite frågan. Vem tror du egentligen är snabbast av Vilsby och Nygård?
Alltså jag skulle ju spontant bara svara Joakim Nygård för att det är den sanningen som finns att han är snabbast i SHL.
Ja, jag skulle också göra det. Men när jag sett Vilsby, när han hänger mig upp i anfallen, då får han liksom bromsa in på offensiv blå för att han inte ska åka offside hela tiden. Alltså det bara exploderar ju. Så jag börjar liksom vackla lite vem som egentligen är snabbast av de där två. Men vad har du sett av den matchserien då, förutom att det är en jäkligt bra och intressant serie?
Ja, jag såg lördagsmatchen. Det såg jag på en dator halvt om halvt på en pressläktare i Örnsköldsvik. Och sen har jag lyssnat på den på Radiosporten, så jag har ju inte sett mycket av de senaste matcherna.
Då har du missat.
Jag
har bara... då
men jag får chansen här nu i veckan. För att,
bänkar ikväll. Men, för det är en matchserie. Ja, jag ska faktiskt kommentera den matchen, vilket ska bli roligt. Jag har inte gjort den matchen ännu eftersom jag har varit runt på andra dels kval och så. Så det blir jäkligt kul att liksom in i den hettan.
Ja, det avgjorde att jag inte ska se den. Men du... nej, jag ska se den. Jag var inne på Adam Werner i förra veckan, i torsdags. Jag vet att det finns en dialog med Färjestad. Men jag hör faktiskt att Färjestad verkar banga på den affären. Okay. Så att det är Adam Werner som vill hem. Han har ju inte tagit plats där borta. Försökte först i Colorados organisation. Sen var det Calgarys organisation. Det har bara blivit AHL-hockey. Så han ligger ju ute på marknaden och vill till SHL. Där är det senaste jag hörde att Timrå har varit och förhört sig lite. För jag tror inte han hamnar i Färjestad faktiskt. Även om jag ändå skrev tendenser på att det ändå kändes nära i torsdags. Men det är silly season. Så att jag tror inte han hamnar där.
Men om man då tänker att de skulle landa in i Timrå, vore inte det en jäkla intressant målvaktsmatch då, där man har liksom Werner och Johansson där som skulle kunna spåra varandra och båda rimligtvis har en bra utveckling, alltså framtid att kunna utvecklas, om då Cyklovski är den målvaktstränare som ska kunna hjälpa dem att ta det steget?
Ja, nej, men jättebra situation. Det blev ju en klart bättre situation än när de hade Raja Niemi här nu med Jakob Johansson. Det blev Jakob Johansson som blev den ganska givna ettan där. Så att det tror jag blir en jättebra situation om man nu landar in i Timrå. Jag har också hört lite tendenser på att Timrå har förhört sig om Komchenko i AIK och haft honom lite som ett alternativ om de ska in någon bredvid Jakob Johansson. Så jag tror inte de är riktigt färdiga där. Kent Norberg är ju... han är ju borta som sportchef nu. Det är ju Torines som styr det, som är chef så att säga. Och så är det ju på inrådan från Ante Karlsson. Sen är väl säkert Robban Karlsson från styrelsen med.
Och Anton Lander, inrådan från Anton Lander också såklart.
Ja, men det är klart att han också är med. Han ska väl bli lagkapten i Timrå nästa säsong. Får vi ju rakt av utgå ifrån.
Ja, medan det pågår slutspel för fullt i seniorhockeyn så har det ju faktiskt delats ut SM-guld i SDHL. Grattis Luleå, vilken härlig matchserie där det var publikrekord och slutsålt i match 5 i Gävle. Och det är inte många gånger som herrarna har haft i Brynäs haft utsålt den här säsongen. Så det måste ju ha varit sjukt mäktigt för tjejerna att lira där.
Ja, jag såg faktiskt den matchen jag fastnade i den matchen innan jag gick över på herrhockeyn, för att den började ju 18.05, så att jag såg den matchen och det blev ju lite spännande där till slut, men sen när Petra Nieminen gjorde 4-2 tror jag det var, så gick väl luften ur Brynäs lite, och Luleå gör det för jäkla bra med sin damverksamhet måste jag säga.
Men du, vet du vem som räddade guldfesten? Vet du vem som åkte med champagne till Luleås damer?
Ja, det vet jag, för det har jag fått ett sms om. Så du kan ju säga det, så får han den credden som han vill ha.
Nej, det var Dave. Ja, det florerade. Jag var tvungen att ringa honom. Stämmer det att du körde upp till Gävle? Nej, han körde till Uppsala och levererade 14 flaskor champagne eller någonting vad det var. Så det förtjänar ju cred bara det. Inte bara för att vi gillar David, men att han gör det för... Men vad är det för jävla planering? De har ju vunnit, det här är det fjärde raka SM-guldet. Hur kan man inte planera ha med sig champagne eller någon bärs eller styra upp någonting?
Ja, för det är väl de där jinx-rädslan som finns i varje lag.
Så är det. Men du, återgår där till att det delas ut guld, inte bara då SDHL. Det har ju också varit i juniorhockeyn, och jag får börja med att gratulera Djurgården som vann U16. De vann J18 och de tog silver i J20, en match som jag satt klistrad för framför i söndags. Där Linköpings junior, ja, J20, fy satan vad bra de spelar. De spelar seniorhockey. De stänger ytor, de spelar bra i mittzon, de har skickliga spelare, bra målvaktsspel, fin backsida. Det var faktiskt kul att se. När juniorhockey spelas på den liksom toppnivån, så är det ju ruggigt hög kvalitet. Djurgården har ju också ett jättebra lag. Och det var ju Örebro som kom trea, vann över Rögle i match om tredje fjärde pris.
Men är inte Linköping alltid bra när det gäller juniorverksamhet? Har inte de en sjukt bra juniorverksamhet alltid, år efter år efter år?
Absolut. Men sen har de ju också fått upp mycket spelare till A-laget. Om du ser det på den här säsongen, så har man ju liksom varit med och fört upp mycket spelare i just A-lagsverksamheten. Alltså Myrenberg, Hävelida har varit uppe, Ljungman var utlånad, alltså Wagner. Det har många som har varit med uppe i SHL och Philip fått spela ja, regelbundet den här säsongen. Liksom. Så att men imponerande, och då får man väl någonstans lyfta på hatten för Linköpings J20, men framförallt då kanske för Djurgårdens juniorverksamhet. Och där får man väl tröst i helvetet eller i mörkret när de åkte ut för en vecka sedan, att det finns ändå bra juniorverksamhet under.
Ja, men är det inte det som blir ett litet hopp här nu för Djurgården, att man ska kunna skicka upp, vi har ju varit inne på det tidigare, det är ju Lian Ögren, Kalodelius, Lekkerimäki och alla de här. Lekkerimäki har ju ryktats att han ska till Rögle till exempel.
Ja, men det är det här som blir det svåra. Även om du är bra i ett J20, så är det fortfarande ett stort steg att spela seniorhockey, oavsett om det är hockeyallsvenskan eller SHL. Så det är, liksom, det är en helt annan typ av hockey. Så bara för att du är bra i juniorligan, så tar du inte automatiskt klivet upp. Och det är det. Det har ju med Linköping. Många av de här juniorerna som har kommit upp har ju kanske inte liksom Arvid Kostmar 01 nu. Det är inte så att han har hunnit ännu sätta avtryck. Han kanske kommer göra det framöver. Så att det är liksom... Det är ganska stort steg att ta från junior till seniorhockey. Men nu när vi ändå är inne på Linköping där om junior-seniorhockey-steget där. Det är många som frågar om Silly. De vill ha Silly om Linköping. Är det någonting på gång? Claes Dahlbäck till exempel frågar många om det är dags för honom att komma hem till Linköping nu.
Ja, Claes Dahlbäck, där hör jag att det senaste är väl att han förmodligen kommer hamna i Schweiz. Men däremot så har jag ändå lite intressant Silly vad gäller Linköping. Jag hör ju att Sebastian Strandberg väntas hamna där. Och det var en sjukt bra spaning av dig för när vi tog upp Sebastian Strandberg för en tid sedan. Jag hör att, att han är i slutförhandling, och det skulle förvåna om det till och med är påskrivet nu. Han kommer hamna i Linköping. Det ska till ett under om han inte hamnar där nu.
Jag tycker det är en klockren värvning från Linköping. Förutsatt att han håller skadefri, får en bra sommar liksom, ordning på ljumsk och höft och allt vad det nu är, så tycker jag det är en perfekt värvning för Linköping, som ändå vill utveckla sitt spel. Och jag tycker att Strandberg är ju en spelare som kan bära upp pucken och vara duktig och vara en andra eller en tredje center och göra jäkligt bra i Djurgården. För Ljung är ju den ettan, även om man pratar liksom, går lite rykten om att man ska värva en hel första femma, så kan man ju få det bra ställt på en centersida i alla fall.
Gustav Larsson har också skickat in en fråga. Det här otyget med att en spelare ligger kvar, läkare kommer ut, men man kan spela bytet efter. Kan man inte ha en regel att man måste undersökas och vila i alla fall perioden ut?
Den är inte alls dum faktiskt, för många gånger när spelare ligger kvar, ibland kan det ju absolut vara en rädsla att man ligger kvar för att man känner, åh jäklar, var det någonting som hände här? Är det så att man ligger kvar, så kan det vara att man vill spela över för att domaren ska se situationen eller domaren ska ta ett beslut utifrån att han tror att det ska bli skada. Så att det är absolut ingen dum spaning från Gustav. Och är det som så att man får en smäll mot huvudet, då är det jättebra. Då är det naturligt om man ligger kvar på isen att man då går in i omklädningsrummet och blir kollad resten av perioden. Så det är absolut ingen dum tanke från Gustav.
Nu hörde jag att du sa det magiska ordet, och då säger jag det bara för han på säkerhetskontrollen på Umeå Airport sa att han älskar mig höra när jag säger dummarna.
Domarna. Ja, det är bra. Nej, det är ju podden, den kommer hem även i Umeå alltså. Du, jag har också en fråga här när vi ändå går med frågor. Från Irene Niklasson. Vad händer med Händemark? Det har ju varit rykte om Fredrik Händemark att han ska stanna i Malmö, ska till Färjestad, han ska dit, men han har inte signat någonstans. Och varför inte?
Nej, men för att de inte riktigt är färdiga med varandra. Men han kommer att bli kvar i Malmö som det ser ut. Så att det är väl bara det att det inte är påskrivet, utgår jag från. Men jag hör att signalen är att han kommer att bli kvar i Malmö. Att han har bestämt sig för det, och det är positiva tongångar med ledningen. Att de förhandlar om det just nu, så att det kommer att bli så. Ta en fråga också från Nikolito. Sanni, när du spelade i Timrå så slog du alltid på exakt samma plexiglas när ni åkte ut på isen inför andra perioden. Varför gjorde du det, och varför inför varje period?
Det var en sån här grej att varje gång jag gick av isen så slog jag klubban med högerhanden i plexiglas. Jag började med det i USA av någon anledning. Sen hängde det där bara med som en grej som jag var alltid tvungen att göra. Och sen utvecklades det här att jag slog på plexiglaset när jag gick ut också, fast på en annan del av plexiglaset i Timrå då. Men alltid, oavsett arena, så slog jag alltid på plexiglaset med höger hand med klubban lite lätt när jag gick av isen. Så att bara en skittöntig grej, men det byggdes upp någonting. Om jag inte gör det så kommer det inte gå bra. Så alla spelar ju någon sån töntig grej för sig.
Men var det plexit mot klacken, eller var det plexit precis där man går ut, eller var det någonstans?
Plexit precis där man går ut liksom. Så att i, till exempel när jag spelade i Färjestad så var det ju plexit där klacken är, men i Timrå så var det ju plexit där gick man ut på långsidan, så det var inte mot klacken, så om man säger så. Så att det var liksom ingen, när jag gick ut till exempel i arenor där man gick ut mot klacken, typ Linköping eller någon gång eller vad det nu må vara, så var det ju inte för att provocera någon, utan det var ju bara min töntiga grej.
Men du, nu ska vi tävla, för nu har det fallerat här på sista tiden. Jag tappar bort mig för någon vecka sen och du tappar bort dig på numret och allting. Så nu får vi fan se till att steppa upp här. Du ska få gissa på ett årtal nu. Du får inte ens välja, utan det är ett årtal som gäller. Är du beredd?
Ja, jag är riktigt beredd.
Du, jag känner att jag har blivit inspirerad av dig när jag svär. Jag har nog svurit 2 eller 3 gånger här idag. Men nu kör vi i alla fall. På 5 poäng. Harald Lyckner blir detta året för andra gången headcoach i elitserien.
Oj, han var tillbaka från Norge 90... Nej, jo. Det här borde jag kunna. Du har åkt bil med Harald, vet jag.
Ja, det är väl klart att jag blir inspirerad av Harald. Jag tänker bara på Harald nu.
Nej, jag vågar inte chansa.
Du kan alltså inte när Harald kom tillbaka andra gången till elitsen. Ja, nu tror jag han kommer att bli besviken på dig, för han skulle stå på löpbandet och lyssna på podden på måndag morgon. Men vi kör på 4 poäng då. Djurgården blir svenska mästare inför ett fullsatt Globen. Och en fotbollsreferens. Detta året spelas det som kan ha varit det tråkigaste mästerskapsmatchen någonsin.
Tråkigaste mästerskapsmatchen någonsin? Ja, och Harald kommit tillbaka. Jag tänkte att det var första vändan. Ja, jag kommer skriva ner ett svar här.
Vi har fått ett svar från Sanni. På 3 poäng. A-VM detta året avgörs i Sankt Petersburg i Ryssland. B-VM avgörs i Katowice i Polen. C-VM avgörs i Peking i Kina. Och D-VM avgörs i Reykjavik på Island.
Ska det hjälpa mig?
Det vet jag inte. Det hade hjälpt Jesper Hallberg i alla fall, som sitter och kollar på de här DVM-matcherna i Reykjavik och sådär. På 2 poäng. Timrå går upp i elitserien om viss Henrik Zetterberg spelar elitseriehockey på hösten samma år. Topp 3 poängligan blir Joar Riervi, Espen Knutsen och Tom Bisset.
Jag är helt ute och cyklar.
Ja, för du noterar att jag sa andra gången Harald Lyckner kom tillbaka som headcoach i elitserien.
Ja.
På 1 poäng. Nu har du kanske fått ett millennium av chanser, men du kan ge mig det rätta svaret nu.
Jag svarade 89. Det var väl första vändan han kom. Men alltså...
Precis.
Men han vände väl inte tillbaka till Färjestad 0-0?
Jag sa inte att han vände tillbaka till Färjestad. Jag sa andra gången han blev headcoach i elitserien.
Åh, det var han gick ut i HV där. Jag är helt grundlurad. Han gick ut i HV 0-0, va?
Ja, exakt.
Ja, jag var 11 år före. Men man tänker alltid att gubben är så gammal ju. Alltså, han är äldre.
Nej, men den där mästerskapsmatchen kunde du inte räkna ut när jag kom med en fotbollsreferens, att det skulle i alla fall vara ett jämnt år, att mästerskapen spelas ju alltid.
Jag tänkte att då kom jag på när det svarade 89, så kom jag på att det måste ha varit 90 när Sverige var 1-2 där i VM Italien.
Ja, men den mästerskapsmatchen som jag hänvisar till, som kan vara den tråkigaste mästerskapsmatchen någonsin, var när Sverige mötte Turkiet och det blev 0-0 i matchen.
Ja, just det. Men då bodde jag i USA, så att det var inte riktigt någon referenspunkt till de där landskamperna. Nej, men jag har varit lurad av en Harald Lyckner. Ja, nej, det var tufft. Men jag är lite rostig på tävlingarna när man inte har kört på ett tag. Jag får skylla på det.
Ja, det får bli så. Men du, innan vi avslutar så vill jag tacka de som har kommit med inspel på nummerna. Det är sjukt många och vi kan ju tyvärr inte ta med alla. Men gå in i trådarna på Twitter för det kommer roliga svar. Men de som var med denna gången var Edvard Berggren, Kristoffer Norlin, Tråkhockey, Daniel Karlsson, Jörgen Eksvärd, Rickard Ljung, Jimmy Höglund, Albin och Niklas.
Ja, härligt. Var det Niklas som hade börjat sitt Tingsryd eller?
Jajamensan.
Ja, den är underbar. Men du, nu kör vi. Ikväll Färjestad mot Skellefteå, match 6. Dessutom match 2 i serien mellan Modo och Björklöven. Mycket härlig hockey. Så hörs vi på torsdag igen. Ha det bra. Tja.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Gran.